mankind. I det här avsnittet av politiken bland annat detta.
Sen har ju SFP sagt, alltså både BOD och Otto Andersson har sagt att om vi lämnar de här afghanska kvinnorna i sticke, så vadå? Är inte SFP med?
Nej, nej, jag är inte med i spelet med det.
Hur tror vi att det kommer att påverka någonting? Vi tror ingenting. Okej. Ett nytt avsnitt av politiken. Marianne Sundholm, Freddy Wallström och Joakim Runt. Till din tjänst även denna vecka. Om vi först kastar oss lite historiska så kan vi konstatera att i oktober så noterar vi ett nytt lågvattenmärke när det gäller regeringens understöd, om man frågar bland finländska folket. Nu här i veckan kommer en ny undersökning som visar att vi nästan börjar skrapa på havets botten när det kommer till samma fråga. Yle frågar alltså folk, vem skulle du rösta på om det var val nu? Och båda regeringspartierna, Samlingspartiet och Sannfinländarna, de backar alltså ännu mera. Vartåt backar de och hur hårt? Marianne, Freddy?
Samlingspartiet backar jättehårt. De är nere på 18,8. Det är det lägsta de har varit på hela. De är liksom legat ganska tryggt där över 20% hela tiden. Det är Sannfinländarna som har sjunkit efter regeringsbildningen. Medan Samlingspartiets väljare är ju trogna och hade de fått ganska mycket det som de röstar på Samlingspartiet för. Mm. De har röstat för att uttryckligen få en statsminister som vill spara pengar. Så det här tyder nog på någon sorts förändring att det 2 månader i rad sjunker ordentligt för Petteri Orpo och för statsministerpartiet. Då är det ju liksom hans egna trogna väljare som har vänt honom ryggen.
Vad var det? De vann valet med hur många procent skulle det ha varit? 20-någonting?
Du har riksdagsvalet.
Riksdagsvalet, ja.
Då var det nog just under, snäppet under 20%, alltså 19,8.
Okej, just det.
Det någonting ditåt. Ja. I varje fall så har inte Sannolikspartiet varit under 20% så där beständigt sen 2021. På våren 2021. Men sen på den här sannfinländska siffran så är det ju så där trendmässigt, så där är det ju starka nedgångar, men det har vi ju sett redan i undersökningen här, eller gallupar ända sen det där riksdagsvalet, att det där, de är just nu är de på lite på 16,7, nej, ännu lite mindre. Mm.
Så de har alltså gått neråt stadigt sen riksdagsvalet?
Har varit ännu lägre ner. De var nere i 14,8 i juni. Men de har legat liksom, de har gått lite upp och ner där mellan. Läget på just 15, 16, 17. Så inte, för dem är det kanske inte en så dramatisk förändring, fast de har sjunkit lite från förra månaden. Men att Samlingspartiet har sjunkit så där är nog en stor förändring. Och framförallt så betyder det att hela regeringen nu ligger på ett understöd på bara 42%. Det är jättelågt. Alltså inte ens regeringen Sipilä hade sådana siffror så länge de var intakta. Alltså alla.
Och då är det lågt.
Då är det lågt. Ja, men Sipilä, alltså de är en av de här. Historiskt har ju liksom de flesta regeringarna legat över 50%, till och med Reddit över, särskilt om det har varit en regering med jättemånga partier. Men det där, regeringen Sipilä låg under 50% en väldigt lång tid, och sen efter 2 år så splittrades ju Sannfinländarna, och då sjunker ju stödet ännu mer när det inte är lika många som är med och representerar regeringen. Mm.
Och Sipilä var 2015-2019, visst
ja.
Var det så?
Ja. Ärligt, snart måste man ändå säga att i regeringen Sipilä satt 3 stora partier, Centern var då ett stort parti, så att liksom det samlade stödet ska vara i förhållande högre än Orpos regering, där bara 2 stora partier finns. Att om man ser till förhållande så kanske Sipilä ändå var lite. Tills vidare har rekordet ändå i att vara impopulärt. Jag har inte riktigt räknat ut det där. Men
det, det är ju hur man ska säga, ska man jämföra. Det har ju varit liksom nu ändå flera val svårt redan vid. Alltså att det har varit så mycket jämnare redan vid riksdagsvalsresultatet. Och sen liksom att hur man sen får ihop en regering som är redigt över 50%, det har inte heller varit liksom.
Men hur som helst så har vi ju suttit länge och pratat om hur Samlingspartiet inte har tagit smällar,
ja.
Att det är Sannfinländarna som tar det här. Är det här nu en början på, det är väl trendmässigt så tillvida att det är nu andra mätningen i följd var Samlingspartiet tappar ganska rejält.
Precis.
Och vad är det för smälla som delas ut här nu? För vad? Liksom.
No, man märker ju det nog på hur oppositionen låter. Och när de hittills har liksom skällt på regeringens värderingar och regeringens nedskärningar och så vidare. Så nu har de ju, åtminstone Socialdemokraterna och Centern, tydligt börjat flirta alltså med företagare. Med klassiska, sådana som klassiskt kanske har röstat borgerligt. Den här momshöjningen säger både Centern och SDP att den borde inte vara så där hög och alla är arga på den. Det borde liksom, regeringen borde inte ha höjt den så här mycket. Socialdemokraterna pratar också mycket om den här 3-månadersregeln för arbetskraftsinvandring som ju en del företag ändå har protesterat, eller företagsrepresentanter har protesterat mot. Mm. Så de liksom flirtar helt tydligt med inte bara liksom sina egna väljare och försöka få dem tillbaka utan liksom klassiskt samlingspartistiska väljare. Sen tror jag kanske, jag vet inte vad tror ni, alltså den här vårddiskussionen så har ju inte riktigt regeringspartierna lyckats visa sig trovärdiga i att de behövde backa kring det här den här ytterligare förhöjningen på FPA-stödet för privatvård. Så då var det ju liksom experterna sa precis det som oppositionen också ropar om, att de här pengarna går inte till de som behöver dem mest. Och sen kom det en ny reform kring de här FPA-stöden, att kanske vi har ändå ett välfärdsområdesval på kommande om 5 månader, att kanske det är fokus på vården ger Socialdemokraterna och också Centern lite vind i segel.
Och säkert är det så att just vårdfrågor så att är så liksom, om det finns en allmän liksom pessimism att det håller på att gå att barka åt helvete här med vården, så då inger det en så att säga rädsla i människans liksom grundtrygghet eller vår liksom så här uppfattning att vare sig det stämmer eller inte, men om så att säga vården är hotad, så är det en av de där stora grejerna att hur ska jag klara mig. Nej. Det ser man förresten när man tittar på de här bakgrundssiffrorna, så ser man att äldre har flytt Samlingspartiet och då talar jag om över 65-åringar.
Ja.
Att där just den här, säkert den här trygghetskänslan,
ja.
Det vill säga, vare sig 60, den är relevant eller inte.
65-plussarna som skulle få det där första läkarbesöket till privatvård.
Intressant. Jag tittar också på vår favoritundersökning FNES, alltså Finlands nationella valforskningskonsortium FNES, som har gjort en massa så här bakgrundsanalyser jämfört med förra valet och det här valet, alltså riksdagsvalen, hur väljarna förflyttar sig och så där. Och där just alltså, för de som röstar på Socialdemokraterna så är ju uttryckligen socialskydd och hälsovård den absolut viktigaste frågan. Medan för de som röstar på Samlingspartiet är det ekonomin. Och liksom att om Petteri Orpo inte nu lyckas övertyga att han ger dem vad han lovar i fråga om ekonomin och att han kommer att få ordning på
man
den här statsskulden.
Missar målen,
inte håller sina vallöften, så är det klart att de är besvikna. Och i kombination med att det sen är fokus nu på vård som gör Socialdemokraterna starka. Och sen när man tittar på hur väljare har, att om man har röstat på ett visst parti 2019, vem har man sen röstat på 2023? Så där har funnits liksom väljare som röstar på Socialdemokraterna 2019 och i det här valet sen har röstat på Sannfinländarna och Samlingspartiet. Inte jättemånga, men ändå en viss del. Och kanske de går tillbaka nu.
Mm. Och sen alltså, Kristdemokraterna och SFP som regeringspartiet, de ligger väl ganska på samma nu. Var det så att SFP fick lite till?
Har vi en fanfar? För de är nu på 4%. Det har de väntat på.
Ja, just det. Och det här trots alltså nikotinpåsgate.
Trots, tack vare.
Eller tack vare. Jag vet inte. Vad tror ni?
Ja, det är ju alltså lite... SFP visar att i vått och torrt så stöder man de egna väljarna.
Mm.
Tvärtemot vad jag kanske sa i förra podden så kanske det liksom, är positivt.
Ja.
Och det är bara vi journalister och inte väljarna som tycker att det här med att fokusera på nikotinpåsar är lite löjligt.
Ja.
Men om man ser det som en större fråga, att det finns en principfrågor som partiet liksom följer i vått och torrt, så då kan man tänka att det där senare...
Men nu är det ju en fråga som har splittrat partiet, liksom, att det har funnits de som tycker att det är bra att SFP driver snus- och nikotinpåsfrågor, medan det har funnits de som tycker att det är helt löjligt att fokusera på det. Sen kanske ändå den där kritiken, alltså Anders Adlercreutz, den nuvarande partiledaren, var ganska snabb med att säga att det här såg inte snyggt ut. Så kritiken har liksom inte alls riktats mot partiet utan egentligen uttryckligen mot förra partiordförande. Och det kan ju också påverka.
En sån här smygande utveckling, så jag ser det här är sån här allmänt när vi ser till kön, hur män och kvinnor röstar, så det där, har kvinnor nu lämnat Samlingspartiet snabbare än befolkningen i gemen, ökar hos SDP och så i Sannfinländarna. Och då ser man att det börjar bli, inte så mycket i Samlingspartiets fall, men man ser att det börjar bli kvinno- och mänpartier. Och vi ser på Sannfinländarna och de gröna, så har de gröna ett 12% stöd bland kvinnor, 5% bland män. Sannfinländarna har 7% bland kvinnor och 23% bland män. Och det här är enligt den senaste. Och det här ser jag med oro på. Att det blir så, och det ser ju partierna förstås också med oro på. De partier som drabbas själv. Men det att det blir liksom...
Och det hade ju talats om den där polariseringen också mellan kön när det kommer till politiken och sådär.
Ja.
Och sen alltså Socialdemokraterna, nästan 2% uppåt.
De ligger på 24,3. De var på 24,4 i maj. Så det är inte första gången de har så här rekordsiffror. Men det är nog ändå ganska otroligt att de skördar all frukt här för folkets missnöje med regeringen. Att
så de behöver inte göra någonting utan de bara tar emot.
Det går liksom inte till Vänsterförbundet och till de gröna på samma sätt alls, utan det går till den största oppositions det största oppositionspartiet.
Oberoende av det Marin eller inte som leder. Så.
Det är ju mycket högre siffror än vad de hade under Sanna Marins glanstid, det där första pandemiåret när alla älskar regeringen, ni minns. Liksom att 24,4, det är ganska otroliga siffror, särskilt med tanke på att det de ju mest har sagt är att regeringen är dålig och att nedskärningar, vi måste stoppa de här nedskärningarna. De har inte sagt var de skulle skära
istället.
Inte så mycket, nu kommer snart skuggbudgeterna och de har lovat att de ska visa ett alternativ till den här ekonomin.
Ofta står ju inte skuggbudgeterna på hemskt stadig grund sen när man börjar lite greva på det.
Men
är det så här det ska gå? Alltså det är väl logiskt alltså att oppositionen ska få poängen medan regeringen på i varje regering, oberoende vem som sitter där.
Det är ju ofta så att regeringspartiets liksom
popularitet
dala. Liksom bara dalar och det största oppositionspartiet stiger ordentligt när det där. Jag menar, det har gått så för Socialdemokraterna tidigare också när de har suttit i opposition, till exempel under Sipilä-regeringen, så steg Socialdemokraterna fort efter den regeringsbildningen.
Se på det borgerliga oppositionspartiet Centern. De lyckas också.
Ja, men de har också pratat jättemycket om momsen. Att de vänder sig till de här företagarna som är missnöjda med den här regeringen. Jag tror att det ligger någonting där.
Och de går lite uppåt så nu var den här.
De hålls på den lite högre nivån de har klättrat upp på. Men när man ser på sådana här...
Vilken nivå är de på nu? Alltså?
Nu var det lite på 13, så rätt. Om man ser sen på sådana här... Man gör också sådana här image-mätningar. De har jag inte tillgång till, precis, men jag har sett lite vad som har läckt ut. Och där ser man att Centern faktiskt, efter att Kaikkonen blev ordförande, så har Centerns image, alltså när man räknar ihop av en massa olika frågor, tycker du om det här partiet eller tycker du inte om det här partiet, så där allmänhet, där har det stigit ganska mycket. Så det skulle tyda på att det är någon sorts uppgång nu på vänta.
Där, om kvinnor och män, så tänkte jag på den här Finlands företagares mätningar som också visar att liksom små och medelstora företag är missnöjda med regeringen. Bland annat momshöjningen nämns, också det här hushållsavdraget och förändringarna där. Och sen alltså mindre företag inom social- och hälsovårdsbranschen är missnöjda, och det kan ju tänkas också handlar i stor grad om kvinnor. Alltså. Så att,
och ge puff till Centern också.
Ja.
Om det var samma.
Ja, vården, alltså nu vinner ju Centern på vårdfrågor också. Att, nej, det är intressant. Och hur det ska gå sen för Petter Jorpa.
Vad tror ni han tänker nu alltså då?
Jag har ett bra regeringsprogram.
Men när han ligger ensam på natten.
Nej, men jag tycker det är intressant för att det är ju ändå, det brukar ju bli spänningar mellan regeringspartier när siffrorna sjunker, och det brukar finnas behov, särskilt med val på kommande, att lite visa varför man existerar och försöka få väljarna tillbaka. Men hittills har ju nog Orpo och Purra visat en ganska enad front kring det här, hur bra regeringsprogram de har. Och sen är det ju alltså, ganska avgörande är ju saker som inte nu riktigt ligger i deras händer. Alltså, hur bra stämmer de här prognoserna om att ekonomin kommer att återhämta sig lite grann åtminstone nästa år? För det kan ju nog hjälpa dem sen. Har de tvärtom ett läge där nästa år där man ska prata budget igen och det går ser dåligt ut för både sysselsättningssiffror och ekonomin överlag, så är det ju nya nedskärningar och sämre opinionssiffror.
Så han kanske tänker den tiden, den sorgen, för att egentligen behöver man ju inte vara så jätteorolig nu, för att det är ju tre år, hur många år är det kvar till riksdagsvalet? Två år, men i varje fall mer än hälften kvar till riksdagsvalet. Så.
Ja, det, alltså, han kommer att sitta den här perioden, punkt.
Vad ska man tro? Alltså, nu har vi ju inte...
Hoppa av ett år före valen.
Nu ska vi ju liksom komma ihåg att senast vi har haft en regering som har suttit hela perioden utan att en statsminister har bytts ut och utan att något regeringsparti har lämnat regeringen är Lipponen 1995 till 1999.
Lipponen. Jag har varit oroligt sen han Lipponen.
Så det har ju liksom varit lite stormigt där. Sen har ju inte
alltså, hör till finländsk politik att det byts ut.
Och så här, alltså jag menar, i Lipponen 2 lämnade de gröna för kärnkraftsfrågan. Vi har haft liksom sån här, eller och under Sipilä.
Sen var det Järpenmäki som fick gå.
Satt 69 dagar. Sen har ju alltså så både Matti Vanhanen och Jyrki Katainen har avgått självmant, inte på grund av någon politisk kris. Men jag menar, vi glömmer ofta också bort att förra regeringen inledde med att statsministern fick avgå efter politisk kris. Alltså Antti Rinne. Att vi, inte kommer man riktigt ihåg det där längre.
Nej, vad hände i Sipiläs regering då? Sannfinländarna
det var det där baklyckeåkande och allt det där.
Just det. Då blev de blå.
Och då liksom är ju regeringens stöd består av de som är kvar i regeringen. Liksom
Så det ska vara ett smärre mirakel om regeringen Orpo sitter intakt.
Då är han en lika stor landsfader som Paavo Lipponen på 90-talet. Ja. Men samtidigt, alltså det att 42% av väljarna nu stöder regeringspartierna, så betyder ju inte på något sätt att de har förlorat majoriteten i riksdagen. Det ska man också komma ihåg, att sen de har fortfarande sina platser där, sina mandat där. De kan driva igenom sin politik. Men säkert kommer man att se ännu lite mer av profileringsförsök från de här. Eller vad? Det skulle ju vara det logiska i alla fall.
Så måste vara, jag tänker också på Sannfinländarna som en regeringspartner som liksom man så där initialt kunde tänka att det är en osäker regeringspartner. Mm. Så vad som hände i Sipilä-regeringen. Men nu verkar det partiet vara så hårt hållet av Purra och hennes närmaste att det finns inte liksom nu någon plats för sådana här bubblande som skulle leda till något sorts missnöjesbubblande, utan det är Purra som bestämmer.
Och så ser de till att den som tar ut svängarna lite flera gånger i veckan, Jani Mäkelä, som inte sitter på ministerpost utan bara då leder riksdagsgruppen. Att de på något sätt...
Det är det klassiska, att ha någon som får liksom vara någon får lite. Inte åskledare, men en sån här som smäller till ibland.
Men nu, de håller sig nog i kinne, liksom, eller Purra har någon ordning på dem.
Vem står i tur då efter Orpo att bli Samlingspartiet nästa ordförande?
No, han har ju suttit länge. Han har ju suttit sen 2016 då när han vann mot Alexander Stubb. Och som ju faktiskt var statsminister då när Orpo första gången blev minister. Men där finns ju, det har ju funnits liksom folk. Ja, Häckkanen är ju ett namn som ofta kastas fram. Men det här har vi också pratat om tidigare.
Men vill Orpo själv? Har han någonting?
Och vad är liksom... När ska man stiga åt sidan från ett partiledarskap? Den enda av partiledarna vi har just nu som har suttit längre än Orpo är Sari Essa. Att han börjar ha suttit ganska länge.
Ja, just det.
Och det där, alltså över åtta år har han suttit en lång tid. Och ska man då... ett ganska vanligt tillfälle att avgå är ju om man har förlorat ett val. Då väljer man en ny partiledare och så vidare. Man går kanske i opposition och så väljs det en ny partiledare och så här. Men när allt är så osäkert att sitta liksom, om de skulle förlora nästa val och Socialdemokraterna skulle vinna, finns det några möjligheter för dem att samarbeta? Alltså hur?
Orpo är också, han är långvarig, men så är han också en partiledare som det är nästan omöjligt att höra något negativt om bakom kulisserna inom det egna partiet. Jag åtminstone, som inte någon samlingspartist kännare, men jag har inte hört om att det skulle finnas något emot Nej. Honom.
Och han är ju inte liksom en av samlingspartiets största röstmagneter och stjärnor på det sättet att han skulle ha samlat massvis. Alltså nu har han ju fått mycket röster i valen, men han är ju inte deras sådär, han har ju aldrig varit en sån enorm rising star som har fått plötsligt liksom massvis med röster.
Han är sån medelheikki.
Ja, och det är det som är hans styrka.
Det är det som är
hans styrka. Han går där trevlig och glad ut när han går omkring på deras tillställningar på valvakor eller på andra träffar och går där med sitt klassiska den där ena stupe öl i handen och alla dunkar honom i ryggen och tycker om honom. Att han, samlingspartiet har ändå en konservativ och en liberal falang och han lyckas liksom gå hem hos dem båda, vilket inte till exempel Häkkänen eller Elina Valtonen eller liksom att många hör till någon dera.
Det är så Cheek sa, kuka muu muka.
Precis så.
Citerar du Cheek?
Jag tror det var en av de stora.
Lite intressant läge i Åbo som vi skulle kunna ta upp här. Läge alltså det att Vänsterförbundet i Åbo vill inte ha sin egen riksdagsledamot som kandidat i kommunalvalet här nästa år. Det handlar alltså om Johannes Yrttiaho som nu har kommit in i riksdagen efter att Li Andersson lämnar riksdagen för EU-parlamentet och då kom Yrttiaho in i hennes ställe. Det som alltså Åbo, vänstern i Åbo så kickade Yrttiaho ur sin fullmäktige grupp i april år 2022 och i samma veva så slängde de också ut Elina Sandelin och orsaken till att de kickade ut Yrttiaho Sandelin 2002 var att de här uppvisar dåligt beteende mot de övriga i Vänsterförbundets fullmäktiga grupp i Åbo stad. Och dessutom ska Yrttiaho ha talat i hotfull ton mot sina kamrater. Plus att de här två brutit mot gemensamt bestämda regler. Man har bara lite velat så det vagt yppa vad problemet är. Men en intressant detalj i det här är att Johannes Yrttiahos farsa, Jyrki Yrttiaho, han har samma historia, att han har också blivit kickad från vänsterns familj. Då blev han kickad ur Vänsterförbundets riksdagsgrupp när Jyrki Yrttiaho inte gick med på regeringen Katainens regeringsprogram, ja, den sixpack-regeringen som Vänsterförbundet gick i. Det här tålde inte Yrttiaho då, och nu är sonen kanske lite likadan då. Så Johannes Yrttiaho, det vill säga den nu aktuella Yrttiaho, så han säger att Vänsterförbundet kickade honom bara på grund av att vänstern i Åbo vill ha en viceborgmästarpall som de ska ha lovats av samlingspartiet. Men då måste de offra Yrttiaho. Så här är hans version av saken.
Han är ju lite tuffare än sin farsa. Farsan var i opposition när Vänsterförbundet satt i regeringen, men han är i opposition också när Vänsterförbundet sitter i opposition.
Det kommer. Sen har vi ju lärt oss att regeringen har en massa funderingar och viljor och tankar, men många av de här viljorna och tankarna stöter alltså på patrull när det kommer till de som kan de här sakerna.
Experter,
ja, som de också kallas. Bara några plockats från de senaste dagarnas nyhetskörd. Konkurrensverket har nu gått ut och kritiserat regeringen Orpos tanke om det här med att 65-plussare skulle få då gå till privata sidan för att få då ett första läkarbesök. Och så skulle de få en FPA-ersättning för 30 euro för att kunna göra det här då. Och från privata sidan så har man lovat, okej, då gör vi så att det här första läkarbesöket, det ska kosta 30 euro och vi kommer inte att höja den summan. Så det ska inte vara något lurt här, utan vi tar 30 euro av staten och så ger vi ett läkarbesök åt de här 65-plussarna. Men vad är problemet här då? Jo, enligt Konkurrensverket är problemet det att då uppstår ingen sund konkurrens bland de här privata firmorna. Om alla privata firmor då bara säger att då tankar vi 30 euro av staten utan att erbjuda billigare, utan vi tar den där 30 euro och vi är nöjda med det och sådär. Det betyder alltså att i längden så kommer staten inte att spara någonting på det här förfarandet, plus påpeka Konkurrensverket, som vi också har talat om här i podden. Alltså ett läkarbesök är ju inte allt, utan där kan höra laboratorieprov och röntgen. Och där kan de här privata sidan, alltså de kan ju fast höja de priserna. Och då leder det i längden till att det blir dyrare för staten det här. Och det som Konkurrensverket tycker är att staten borde ta in offerter av privata läkarfirmor som skulle erbjuda sig att göra det billigast.
Klassiska konkurrensutsättningar.
Och sen skulle staten utse, vi köper tjänster av de här och de här och de här firmorna. Och då skulle det skötas bättre enligt Konkurrensverket. Sen en annan grej som regeringen har på gång nu är ju det här med att man skulle vilja flytta, byta ut kvotflyktingarna. Mm. Få liksom rätt gäng hit så här.
Såna med rätt religion.
Såna med rätt religion. Och nu har alltså ställföreträdande diskrimineringsombudsmannen Robin Harms tittat närmare på det där. Hur regeringen Orpo tänker välja ut vilka 500 kvotflyktingar som vi ska ta hit till landet. Och alltså inrikesministeriet med då först Mari Rantanen och sen nu Lulu Ranne i spetsen har alltså bett tjänstemän att välja ut kristna grupper som vi skulle kunna ta hit istället för muslimska. Mm. Och där har man bland annat skickat ut en specialmedarbetare för att be om det här. Och igen har vi en specialmedarbetare, slår det mig. Ja. Att är det antingen nikotinsnusmaker eller rätt religion som de kommer, ska komma med lista med. Det vill säga alltså, vi ska inte ta folk från muslimska Afghanistan, utan inrikesministeriet har sagt att vad om vi skulle ta från kristna Kongo eller kristna Venezuela istället. Och det här då är enligt alltså diskrimineringsombudsmannens byrå, det är alltså mot grundlagen och det är mot diskrimineringslagen att börja välja enligt religion.
FN har också lite åsikter om det här.
FN har lite åsikter där. Medan då från inrikesministeriet så har till exempel Lulu Ranne sagt att inte har vi alls instruerat.
Valt enligt religion.
Nej,
vi har valt enligt nationalitet.
Valt enligt nationalitet.
Mm. Precis, ja. Och sen råkade det finnas en mängd hemligstämplade dokument mitt i allt som enligt då diskrimineringsombudsmannen byrå pekar lite mot det, att kanske man sen ändå faktiskt har gått alltså enligt religion. Och dessutom UNHCR har påtalat åt Finland att det finns inte räckligt med kristna i Venezuela för att fylla en kvot med flyktingar att ta hit. Det finns inte kristna i Venezuela som vill fly till Finland.
Nej.
Så det är lite knepiga grejer.
Ja.
Sen är det här kvotflyktingdelen av all invandring är ju helt försvinnande liten. Hur många är det nu? 900?
500.
500.
Man skulle ner till 500.
Ja. Hela invandringen ligger på 10 000-tals.
Ja.
Och sen har ju SFP sagt, då, alltså både BOD och Otto Andersson har sagt att om vi lämnar de här afghanska kvinnorna i sticke, så vadå? Är går inte SFP från med?
Nej, jag är inte med i spelet med det.
Hur tror vi att det kommer att påverka någonting? Vi tror ingenting. Okay. Sen vidare är det ju alltså motstånd gällande det här fredande av gammelskogen.
Gammelskogen, det här är snåret. Men,
ja.
Men alltså det handlar om justitiekanslern som stoppar det här principbeslutet om kriterier för skydd av gamla skogar. Det här som det här oppositionen kallar för sagoskogs. Direktivet, typ. Alltså det här förslaget att kriterierna för att skydda skog skulle vara, enligt experter och opposition som kritiserar det här, så skulle kriterierna vara så höga att i praktiken blir det väldigt lite skog som behöver skyddas överhuvudtaget. Mm. Där handlar det sen inte egentligen om innehållet utan om formuleringarna, det vill säga justitiekanslern säger att det måste tydligt framgå av den här texten att det inte handlar om att det handlar om en princip och inte en lag, att det inte är liksom juridiskt bindande eller rättsligt bindande texter här utan ett principbeslut. Slutsatsen kanske blir nu med alla de här exemplen att det är det lite för bråttom nu?
Mm.
Är det lite för mycket som man vill lite för fort och har lite för skyndsamt dessutom om opinionssiffrorna sjunker och man måste få igenom allt det här nu före regeringen faller inte. Nu drar jag för långtgående slutsatser här. Men, alltså,
men det har varit mycket sånt att experterna säger att det här håller.
Och så får man gå tillbaka. Nu var det ju lite också med det här FPA-understödda privatläkarbesök, att det gick lite fort och det fanns experter som tydligt sa redan från början att det här inte riktigt bra.
Så kan jag tänka att en regering som är ganska så här ideologiskt sammansvetsad så är det ju lättare för lagförslag att helt enkelt komma ut. Att i regeringar som grälar sinsemellan för det mesta som förra regeringen Marin så stoppas ju många lagförslag.
Sant, ja. Och då kanske man har en diskussion att å ena sidan och andra sidan, men om alla sitter i rummet och nickar så ja.
Här i veckan så hade vi ju Svenska dagen som kom och gick. Och intressant är ju att finlandssvenska socialdemokrater, de firar den rent veckoslutet före.
Ja.
Genom att hålla ett finlandssvenskt socialdemokratiskt möte. Där du var, Maria.
Ja, där.
Hur det här...
I Eknäs, som också Dimitri Quintis, alltså ordförande, hade lärt sig säga.
Eknäs. Ja. Ja. SDP har ju jätteflyt, som vi såg i senaste undersökningen. Märktes det också hos finlandssvenska socialdemokraterna? Det är liksom drag under galoscherna.
Ja. Ja. Hurra, Filis. Nej, men alltså det som... Alltså tre gånger... Under samma vecka hörde jag Antti Lindtman mer eller mindre säga rakt ut att SFP-arna borde rösta på FSD-are istället. Han sa under sitt, för det första är det ovanligt att en partiledare för Socialdemokraterna besöker FSD-kongressen, men eller ovanligt och ovanligt senast.
Ovanligt under förra partiordförandet.
Ja, förra gången det hände så hette partiledaren också Antti, men då Rinne, nu är det Antti Lindtman som talar svenska igen. Så han var där och höll ett tal och en presskonferens, och under båda de här så påpekar han att SDP är det största tvåspråkiga partiet och också då ett bra alternativ för finlandssvenskar, och att vi måste tillsammans försvara svenskan, precis som jag gjorde då i plenisalen när sannfinländarna ropade om den här arabiskan.
Ja, just det.
Ett par dagar senare läser jag HBL, insändarsidan. Antti Lindtman har skrivit en insändare där han påpekar att han ju faktiskt försvarar svenskan när sannfinländarna ropar om den här arabiskan.
Så han är vår största.
Och därför ska försvara. Rösta på.
Tre gånger på en vecka. Mm. Och jag intervjuar honom om vad... Förstås, liksom, att vad tror de om välfärd? De möttes alltså och mobiliserade sig främst inför nu, välfärdsområdesvalet, kommunalvalet. Att vad tror han, varifrån är det de ska få sina... hur mycket kan de rösta på växa på svenska och så vidare? Så här svarar Antti Lindtman.
No, jag säger att vi är alternativ till alla finländare, men speciellt till svenskspråkiga finländare, eftersom där finns ganska många som röstar ett regeringens parti, men tänker nu, finns där bättre alternativ? Och till alla svenskspråkiga finländare, jag säger att SDP nu för tiden är det bästa alternativ.
Fällde han en tår där när han sa det sista? Mm,
ja.
han blev så rörd av sig. Ja. Av han säger,
ja. Ja, fina ord.
Han var på gott humör, men alltså, ja, han pratar förstås, när dels riktas ju, alltså, följer man med finlandssvenska socialdemokrater på sociala medier, så har ju kritiken i väldigt hög grad riktats mot uttryckligen Svenska Folkpartiet, inte alls lika mycket mot Samlingspartiet eller ens mot Sannfinländarna.
Okay.
Att liksom ansvaret för att fälla den här regeringen lades på SFP väldigt tydligt från start. Och nu är det ju liksom... Man förstår ju att där finns den här konflikten, och att det, jag menar, väldigt det finns ändå många finlandssvenska orter där det har varit det här som är alternativen för. Att röstar du borgerligt, röstar du på SFP, röstar du vänster, så är det Socialdemokraterna. Mm. Det finns liksom en och när Socialdemokraterna är största parti i landet just nu, så i svensk Finland är de ju evigt tvåa, och då betyder tvåa bara 10% jämfört med SFPs 70.
Ja, men det...
Ja.
FSD har ju en lång tradition förstås, men också de här de svenska, de här grönas svenska avdelning säger att det ska finnas ett alternativ till SFP, och det finns ett alternativ när Samlingspartiet försökte med samma sak, jag tror att det hade ett ut för länge sedan. Det ska finnas ett, Martti Saarikangas var ordförande då, okay. Det ska finnas ett alternativ till SFP, och Centerns lokala avdelning tycker också att det ska finnas ett alternativ till, alltså inte det saknas, det är ju alternativ till SFP, men det där, jag vet inte om
det saknas.
No, de finns ju, men vilka är väljarna?
Sen ska vi avsluta med att säga att vi har en ny stursk rebellrörelse i det här landet. Elokapina slänger i väggen. Här kommer Finlands riksdag. För grejen är den, alltså, vi vet ju att regeringen Orpo har bestämt att alla ska spara. Och det gäller också liksom AB Finland. Finland ska spara 400 miljoner i sina olika ministerier och beslutsorgan. Sådär. Också riksdagen måste vara med och spara.
Vi måste ju också vara med. Ja.
Riksdagen ska spara 4,5 miljoner har regeringen beslutat. Men intressant är alltså att riksdagen har svarat på det här. Och de säger att nej, här tänker vi spara 4,5 miljoner. Och istället så har man gjort upp en budget som är 1 miljon högre för nästa år än det här året. 66 miljoner i år. Nästa år så kommer riksdagen kosta 67 miljoner.
Okay.
Och orsaken till att man gör så här enligt då, alltså riksdagens generalsekreterare Antti Peltari, riksdagen lyder inte under regeringen.
Ah. Alltså riksdagen ligger över regeringen när det gäller till rangordning i detta land. Mm.
Så regeringen kan, varsågod, du får komma med vilka önskemål som helst förstås. Men riksdagen har rätten att bara säga loll.
Lite skönt.
Det låter ju till och med så att riksdagen är lite förnärmat att finansministeriet har mage att komma och liksom prata om att det där, eller försöka bestämma vad de ska göra med sina pengar.
Fortsätt höra av dig till politiken. Vi blir jätteglada för varje ris och ros meddelande vi får. Mailadressen är Marianne.
Politiken@yle.fi.